Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Julspecial!
Woho!
Med mig, Anna Ginghede, och
Lena Ljungdahl. Sista gången för året som vi säger det där.
Ja. Gud, så skönt.
Nej. Kan du inte ens låtsas?
Jo. Nej, men det är ju någonting med att säga de där inledande orden. För att hur så här sliten och trött man än är, så får man ofta en kick av dem.
Ja, man går liksom in, man jobbar upp sig själv i
rus.
Man jobbar upp sig själv i någon form av själslig brygga.
Ja, exakt, exakt.
Ja.
Men du har klätt ut dig till jultomte och har gått på sponken, ser jag. Det känns fräscht. Vad händer?
Alltså, med tanke på att jag såg frågorna.
Ja.
Vi har ju efterfrågat frågor inför detta avsnitt.
Wow.
Om jag bara ska ta innan vi liksom gör vår fina inledning. Jag såg på frågorna. Jag bara tar ett axplock. Favorit smågodis, favorit fisk, favorit mås, favorit hatt, favorit rövhatt. Då kände jag så här, nej, det här kommer inte gå att göra om man befinner sig vid sina sinnens fulla bruk.
Jag förstår.
Ja.
Ja, härligt. Jag tänkte om vi firade något särskilt eller om det bara var liksom...
Lite också det. Lite det.
Är det något du vill prata
om? Nej. Yrkesmässigt i mitt egna bolag så har året slutat på ett väldigt fint sätt.
Det är härligt.
Som kommer innebära att jag kommer jobba jättemycket nästa år. Som om det var en nyhet.
Okay.
Jag har fått fina besked idag, så det är kul.
Vad kul, Lena Ljungdahl. Det är du verkligen väl värt. Det unnar jag dig innerligt.
Tack.
Mer jobb åt folket. Men du, idag då?
Idag är det ju julavslutning. För vi har nämligen gett oss själva efter hårda förhandlingar med våra väsen julledigt. Det här är sista avsnittet innan vi är tillbaka. Och vi kommer komma tillbaka den 12 januari. Oavsett vad ni har hört innan, så är det den 12 januari som vi är tillbaka igen.
Just det.
Och därför gör vi en litet julspecial som kommer ägnas åt vad ni undrar. Men först skulle jag bara, kan vi bara så här försöka sammanfatta det här året som har varit?
Åh, herre min gud.
Ja, men lite. Om jag får bara så här, vad du och jag har gjort, för att jag vet att du är kanske längst ner i skiten precis just nu. Du har några dagar kvar, veckor, läsveckor, tillsammans där.
Yeah,
Men jag vill bara säga att anledningen till att du är så trött, Anna, det är inte bara att du har jobbat hårt som kriminaltekniker i Örebro.
Nej.
Och med din forskning. Du har det här året tillsammans med mig, då, undertecknad, Lena Ljungdahl, som din parhäst heter, skitit ur dig drygt 100 poddavsnitt.
Åh, jäklar, ja.
Vi har besökt 5 städer och manglat av en jävla livepodd. Vi kan inte kalla det livepodd, det är the understatement of the year. En show!
Jag tycker inte det är pretentiöst.
Nej,
och använda det var ordet show. Herregud,
nej.
Ja.
Det har vi gjort med en superhärlig publik.
Mm.
Vi har släppt vår efterlängtade debut, vår roman Någon måste dö, som vi har jobbat med i över 2 år. Den släpptes i september och den har ju också blivit nominerad till årets debut i Folkets pris, eller Adlibris-priset, och den har fått ett jättefint mottagande och vi får varje vecka recensioner från olika håll och kanter.
Fantastiskt.
Och, ja, den lever sitt liv och vi är så stolta över den. Vi har också blivit nominerade till Guldpodden där vi kom tvåa i årets krimpodd.
Ja, det är ju helt... Vilket... Ja, men alltså, det är inte så mycket att vi kom tvåa slutligen som Nej. Att vi kom tvåa efter rättegångspodden med sån liten marginal.
Ja, och då ska vi ändå också ha med att årets krimpodd, rättegångspodden, har inte släppt något avsnitt det här året.
Har de inte?
Det tycker jag också.
Nej.
Det är bara sånt som är proddat okay. tidigare år.
Aha.
De släpper ju under en annat namn så. Men det är helt fantastiskt. Och också trea på årets podd.
Ja, men alltså tack älskade lyssnare.
Ja. Vi har varit med i tv. God kväll.
Mm.
Vi har varit med i radio. I diverse kanaler kan jag säga.
Herregud, vad mycket
allt från
radio.
P3
ja.
Till P4. Till Mix Megapol, till lokalradioapparater och så vidare.
Jag skulle vilja tillägga lokal radio också.
Ja,
har jag också lyckats pricka in.
Man kan säga att vi har jobbat från det breda till det otroligt smala.
Ja, herregud. När man, ja. Alltså, gud vad kul att faktiskt summera så här.
Ja, men... Det är faktiskt viktigt, Anna.
Ja.
Jag ägnar mig åt det i min egen regi. På nyårsafton varje år på förmiddagen så summerar jag ju mitt år. Jag går igenom mina mål för förra året och så gör jag en heltäckande plan för nästa år.
Gud, vad ambitiöst.
Det är jävligt mumsigt. Och också så här reflektera över, vad spännande att jag ville ha det här som, eller att jag hade det här som önskan, nyårsafton förra året. Den önskan måste jag ha försvunnit i januari, jag har haft ett helt annat fokus. Det är så jävla roligt att se hur man utvecklas från år till år.
Mm.
Viljor, önskemål, vad livet kastar på en, vilka vägar det blev som man inte ens kunde i sin vildaste fantasi lista ut när man satt där. I pyjamasen på nyårsafton året innan.
Tycker du att människan är generellt för lite reflekterande?
Ja.
Jag
tror det.
Jag gillar det här som du säger. Alltså att man kanske borde göra det lite oftare. För det jag kan slås av, ursäkta. Men det jag kan slås av, det är ju det här... att fan vad kul att det här gick vägen och vad roligt att liksom med boken och så här, men så kan jag samtidigt slås av att fan också att man inte hinner stanna upp och liksom njuta av det och så här, känna stolthet och se tillbaka på alla timmar man har lagt ner för att engagera sig i något eller vad det nu än må vara, utan det bara liksom rasslar förbi på så här X2000 sträckan, men om man skulle gå tillbaka så kanske man också skulle faktiskt också landa lite i känslan över vad man faktiskt har åstadkommit.
Jag tror det är jätteviktigt och jag tror att det är en kombination av inte hinna, men det är nog väldigt många människor som inte heller tillåter sig själv att njuta av det man har gjort. Att chansen finns både tidsmässigt och liksom situationsmässigt, men att man inte tillåter sig själv att faktiskt njuta, och för att kunna njuta så måste du också reflektera över vad var det som hände. Jag sätter ju aldrig några mål så som jag ska uppnå hit, utan jag skriver min önskelista för året och sen så reflekterar jag bara nyfiket att vad spännande att jag ville det där i december 2021.
Ja.
Det vill jag ju absolut inte någon gång under 2022. Och sen så tar man ju då med sig den nya kunskapen in i nästa år.
Mm.
Vad ska det här leda? Jag tycker att det är lite roligt. Och när jag då reflekterar vad mycket vi har gjort, så är det inte så konstigt att vi tid för annan har känt oss lite tilltuffsade. Vi har ju jobbat hårt, men och vi har också fått jättemycket fina så här mejl att de är oroliga för vår, men det behöver ni verkligen inte vara. För det första är vi två personer och vi har tämligen bra koll på varandras och vi växeldrar och sen är det också så att vi jobbar så hårt med andra grejer, så att det ni hör i podden, det är ju min och Annas debriefing. Det vill säga, Anna kastar över lite skit på mig, jag kastar över lite skit på henne, och så råkar ni vara med i det.
Mm.
Det är inte så att vi mår ganska bra, skulle jag säga.
Ja.
Eller hur? Generellt?
Ja, verkligen. Det är bara egentligen en sak just nu som jag mår lite halvdåligt över. Och det är att jag tittar ju på dig nu då, via telefonen. Och du har ju alltså en tomteluva på dig med en ganska bred, vit, yvig front. Och det enda jag ser är den vita yviga fronten. Jag ser inte luvan och jag ser inte det röda. Så jag har suttit nu i 10 minuter och fantiserat om hur du skulle se ut som liten tant i vitt.
Kanske att du tar en liten skärmdump nu och bjuder på det här på Instagram. För jag ser nu själv att det ser helt sinnessjukt ut.
Det är som ett distraktionsmoment som bara inte går att, så att
säga. Men jag kanske lägger fram han här.
Gör gärna det, tycker jag.
Sådär, så. Tofsen. Sen skulle jag också vilja säga att vi har ju funderat lite över nästa år. Och det kommer hända grejer. Vi ska ju skriva bok 2. Vi är mitt uppe i det. Och vi kommer under stora delar av hela nästa år färdigställa bok nummer 2.
Mm.
Vi ska ju ut på en liten, vi ska ut på vägarna igen och träffa. Ja, det kommer bli jätteroligt. Och all information om kommande saker och vad vi har för hus för oss, det hittar ni ju alltid på Instagram. Men, det är ju där vi är mest duktiga på att uppdatera.
Ja, men det vi kan säga, det är ju att nu ska vi ut på en livepodd-turné. Det kan vi säga. Det är väl ingen hemlighet?
Det kan vi verkligen säga.
Ja, just det.
Och datum och städer och vad vi ska göra, det kommer komma ut här nu. Mm. Kanske under mellandagarna.
Just det.
Ja.
Det blir lite mindre show, men det blir likväl förbannat roligt.
Ja, jag ser verkligen fram emot det. Jag som tycker om att leka.
Just det.
Och kryssa.
Ja, det blir bra. Aha.
Sen undrar jag så här, Anna, om du för personlig del...
Mm.
I Anna Jinghedes liv, som kanske inte har bara med det här lilla samarbetet att göra.
Mm-hmm.
Vad är dina starkaste minnen av året? Och då behöver du ju inte förbereda, eftersom kommer du inte på dem så är det inte så starkt.
Men personligt, får det beröra? Alltså det du och
absolut.
Jag gör är väl personligt i allra högsta grad?
Ja. Men det var inget krav att liksom du ska toppa någon avsnittslista.
Nej.
Anna Jinghedes liv 2022, jag är intresserad över vad är det som är ett starkast intryck och som du tar med dig som små guld Fabergé-ägg in i framtiden. Jag är nyfiken.
Jag förstår. Alltså jag måste återkomma till livepodd-turnén. Eller liveshow-turnén. För den...
Ja.
Alltså, dels så kände jag att det var så förbaskat roligt och äntligen få göra det. För vi hade ju pratat om det under pandemin och som något som vi såg fram emot att få göra. Och jag tyckte det var så jäkla kul dels att få göra med dig och Meta, dels att få träffa så många härliga lyssnare. Det gav mig energi att fortsätta och känna att det vi gör är uppskattat. Det gav mig energi att känna att det finns så många där ute som bryr sig om vad vi gör, som bryr sig om varandra, som bara är så himla fina människor. Och sen tyckte jag det var kul att få så här, släppa sargen lite, släppa kontrollen, leva ut lite på en scen. Och bara så här, I don't give a fuck. Gör så här, det här
gjorde du verkligen
knasigt.
Inte.
Vi gör det här tillsammans, vi är kul. Det var liksom, jag tyckte jag
du
växte lite.
Du stod med livets största kameltå och
just
bara
det.
Tog in rummet och kärleken. Det kanske är topp ett starkaste intrycket jag har på året.
Ja, men
nej, men jag håller med dig. Jag håller helt med dig. Alltså, när vi avslutade, Rival låg med liksom mest starkt närmast hjärtat. Därför att då var hela min familj och alla mina närmsta vänner på plats.
Ja, det var mäktigt.
Och det var fullsatt och var sånt jävla tryck. Så att när, liksom, när vi avslutade, nej, men det var jättefint minne som jag kommer bära med mig för hela livet.
Ja, men sen, måste jag ju naturligtvis också nämna boksläppet. Det är ju framförallt för att det är en upplevelse man bara kanske får uppleva några gånger i bästa fall i sitt liv. Och väldigt få människor får ynnesten att få uppleva det. Med allt vad det innebär, att få lära sig processen, att få se sin bebis i färdigt format, att få hålla i den, att få känna stolthet över den, att få recensionerna, alltså allt det där. Så häftig process ju.
Ja, verkligen.
Får man säga, sommaren tyckte jag var magisk 2022. Dels så var ju vädret helt fantastiskt. Oj, 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 vad många soltimmar och varmt och härligt det var.
Ja.
Du och jag hade en magisk vecka på en plats där vi brukar ses varje sommar och skriva. Vilket var lika magiskt den här gången som det alltid har varit.
Och kommer bli nästa sommar.
Och kommer bli nästa sommar. Jag och min familj hade en magisk vecka i Mellby strand. Ja, men alltså sommaren, vi var i Almedalen. Även om vårt besök där sen samma vecka rundades av en väldigt tråkig händelse. Så var ju det en första gångsupplevelse i den kontexten för både dig och mig. Mm. Och det var faktiskt väldigt härligt. Sen måste jag få nämna några yrkesmässiga saker som stack ut.
Gör det.
Dels så tycker jag att det var så fantastiskt att vi fick ett barnfridsbrott i somras. Det sticker ut för mig i min, så att säga, vad ska vi kalla den? Kampen för de utsatta som lever i familjer och utsätts för våld. Det var en milstolpe för mig och något som
det är en av dina största drivkrafter som yrkeskvinna.
Det är det ju. Mm. Så att det betyder väldigt mycket för mig. Tillsammans med att jag har fått ett sånt otroligt fint gehör i min organisation över det arbete som jag har lagt ner. För att försöka förmå oss att lägga mer krut på forensisk bevisning i fall av brott i nära relationer. Och det har varit inte en odelat positiv såklart upplevelse och kamp. Det har tagit otroligt mycket energi också.
Fan vad du har stångats, Anna.
Ska säga.
Kan jag säga som utomstående?
Ja.
Helvete vad du har stångats.
Jag har stångats och jag tror jag har föreläst över 100 gånger det här året för olika kollegor i olika ledningsgrupper och allt möjligt. Men jag ser att vi nu på ett helt annat sätt än tidigare pratar om fenomenet. Vi är engagerade, intresserade, motiverade. Och vi gör det kunskapsgrundat och det tycker jag känns fantastiskt att kliva ur 2022 med. Och sen har jag egentligen bara en sista sak för året. Det är alla fantastiska möten.
Ja.
Som du och jag främst har gjort, skulle jag säga.
Mm.
Väldigt mycket spännande, härliga möten med människor. Det tycker jag har varit kul.
Mm. Och då står jag där och låter dig ha kul.
Men du har också visat en ny sida av dig själv, Lena Ljungdahl. Det måste jag verkligen säga. Du har överraskat mig så många gånger det här året. För jag har lärt känna dig som en person som egentligen inte uppskattar de här liksom, forumen.
Det är väl lite motstånd. Men jag bestämde mig ganska tidigt, framförallt när det kommer till boken.
Mm.
Att om jag ska göra boken rättvisa, så som vår bebis. Om den produkten ska få leva ett rättvist liv.
Yeah.
Då måste jag sätta mina egna personliga önskningar och förblesser sekundärt. Precis som man gör som förälder. Man sätter sina barn först. Jag jämför det faktiskt lite så. Ibland får man bara ta en för laget. Så att man kan väl säga att på det kontot, jag har satt in ganska mycket på just det gruppkontot.
Verkligen.
Jag har gjort saker som absolut inte ligger. Men det är också reflektion. Det var inte så farligt som jag trodde.
Men gud vad härligt. Ja. För det jag också känner är att så här, när jag förstod att du ändå liksom skulle haka på, så tänkte jag, men insatsen kommer förmodligen också bli därefter. Av givna skäl. Gillar man inte någonting så är det inte givet att man heller kommer gå in i det.
Ingen superleverans.
Fast jag upplever att du har gjort det. Och jag upplever inte att du har spelat jävligt bra teater i så fall. För jag upplever att du faktiskt har haft roligt på resan.
Ja, men alltså, och jag hade ju absolut inte gjort om det bara var jag. Då hade jag varit panelhöna. Så att men återigen, vi är så otroligt olika. Och det ibland gör att vi behöver jobba oss igenom olika saker. Men det är en sån enorm kapacitet och fördel i att vi kan faktiskt... Fan, vad skönt. Det här är ju Annas forum. Jag kan sitta lite längre på stolen och låta dem komma till oss, som det heter snutmässigt. De till oss, medan du flänger runt som en jävla virvelvind och jagar upp folk som om du vore helt gränslöst. Jävlar. Ja.
Men du då? Du har säkert andra punkter, delvis i alla fall, än vad jag hör.
Jag bara stryker mitt boken och livepodd-turnén, för de har ju du tagit. Sen har jag också sommaren. Alltså jag var ju på den där du och jag var, där var ju jag ju till stor del av min sommar. Och det var så bra för mitt själsliga konto.
Där vi brukar vara och skriva, ja.
Exakt. Och jag tror inte jag har badat så mycket som jag gjort det som var. Jag har fan legat i havet i hela sommaren. Så det var bra. Sen så måste jag säga några så här personliga grejer. Mycket handlar ju om kulturella upplevelser för mig. Det är alltid så när jag summerar året. Mm. Några starka. Jag har ett jättestarkt minne om när du och jag var och såg Räkhästen.
Ja, såklart. Alltså,
de skratten som kom liksom nerifrån pubisbenet och gurglade sig uppåt. Jag var också, har varit i Bergvallhallen, jag har varit på opera när jag och Maria och Meta var på Harry Styles. Ah. Alltså det är mycket så här kulturellt betingat. Min resa till New York med sonen.
Såklart.
New York som är min stad som jag har upplevt liksom 20-tal gånger. Att få ta med barnet dit för första gången och göra det tillsammans och visa alla de här grejerna. Och sen så, nu är slutet på året, jag har ju flera gånger tidigare i den här podden pratat om min favoritfotograf, Lisa Love Bäckman. Mm. Mm. Och nu kan jag ju outa det här eftersom det skulle ju rendera till en present som nu redan är överlämnad. Mm. Men jag fick alltså åka upp till, jag fick ju övertala henne lite grann, så fick jag åka upp till henne i Skellefteå och bli
modell.
Fotograferad. Nja, nu ska vi kanske inte ta
i. Ja, men det var du väl?
Alltså jag blev fotograferad.
Ja men du var ju assnygg och ascool på varenda bild, Lena.
Tack Anna. Men jag gjorde ju inte det här för att jag själv ville vara modell för en dag. Det vill jag bara säga. Utan min man önskade sig, han fyller jämnt. Och det han önskade sig var foto på mig. Så att jag
fick hade han önskat sig det? En porträttbild på dig typ?
Det finns liksom inga foton på mig.
Nej, men gud vad speciellt i denna mobilkamera-erans tidsålder.
Ja.
Han har inte enda...
Nej. Och framförallt så finns det inga foton på mig i vårt hem. Jag vägrar sätta upp bröllopsfoton och sånt där, för att det går bara inte.
Nej.
Men jag fick åka upp till henne och vara med hur en riktig konstnär jobbar från ax till limpa. Och fick vara liksom en aktiv del i det här. Och nu har ju hon ju då, det här känns helt, hon har också bestämt sig för att sälja de här. De här fotona finns
ju.
Hon har ju döpt. Ja men hon har ju döpt, de går och köper hennes shop. De heter ju också Någon måste dö, heter den bild.
Älskar det.
En heter Över min döda kropp, typ. En heter... Nej, men alltså, det är så ljuvligt. Så det var en så här... Det var en rolig upplevelse. Yrkesmässigt måste jag säga så här. Det här året, jag startade ju eget mitt i den brinnande pandemin.
Mm.
Och det kanske inte var det smartaste, trodde jag. Men det verkar det vara. Så att det här året har verkligen jag kunnat bevisa för mig själv att jag tog rätt beslut. Att jag har lagt ägg i rätt korg. Mm. Jag har verkligen fått snurr på alltihopa. Jag äger min egen tid. Jag gör bara saker som känns värdefullt. Jag samarbetar bara med människor som jag har djup och inre respekt för. Och jag har så jävla kul. Mm. Så det är nog den största... Det är det jag ska försöka sitta och reflektera och fundera på. Hur jag ska ta det här in i 2023.
Mm.
Ja, det var det.
Ja, det var inte så bara precis. Jäklar.
Nej.
Vilket år, Lena.
Men nu jävlar har vi framför oss mycket frågor, så vi måste börja med den här Q&A.
Ja, okej.
Okay. Jag tror att vi kommer fullständigt behöva peppra med frågor.
Ja, du ska peppra.
Nej, men några så här i början, för att det är så dumma frågor. Vad är det som pågår? Vad är det som pågår? Du vet den här gamla, det finns inga dumma frågor. Jo,
det finns jo. Dumma frågor.
Det finns det.
Jag satt och sammanställde de här igår och jag orkade inte lägga så mycket energi på varje fråga. Men ja, jag kunde konstatera att det är högt och lågt.
Du har ju sammanfattat om en avdelning som heter Smaken är som baken.
Just det.
Någon särskild där som du skulle vilja svara på? Är det den här, vilken som är din favoritmås? Eller är det någon annan där som du vill välja?
Vad är det för... Jo, jag vet vilken det är. Det är ju... Hur mås det? Det är min favoritmås, tror jag. Den kör jag ju några gånger varje dag, faktiskt. Men vad... Favoritmås?
Den här är också rolig. Vilken favoritsmak på glass skulle ni ha om ni varit ett djur? Ja. Här är ju en pårökt jävel som har skickat in frågor.
Ja, det skulle förmodligen vara någon jävla... Någon pigelin med leverpastejsmak eller något sånt där, förmodligen.
Ja, jag säger som min hund Doris, hon jag har ju en tandkräm som smakar bacon.
Just det.
Baconglass, ja. Tror jag hade varit min favorit, ja. Om jag var ett djur. Lite fråga om vilket djur man hade varit.
Ja, men det är ju här, alltså det, ni anar inte, det är så mycket frågor, det är säkert 200 frågor och det är som sagt allt ifrån vilken är den godaste julmusten till viker ni toalettpappret eller knycklar ni ihop det? Erkänna att du är en knycklare, Lena.
Det här är nog en av sakerna inte reflekterar över, faktiskt. Jag som är en reflekterande person. Vadå viker? Som en liten typ loppa?
Nej, men att man viker fint, liksom dubbelvikt eller trippelvikt beroende på kanske lite grann vad man bedömer behövs för penetrationsskydd, så att säga.
Penetration?
Ja!
Vad ska du ha? Vart ska den?
Ja, men den ska ju så att säga fånga upp resterna av...
Ja, men hur långt in tänker du att du behöver gå?
Nej, långt in...
Jag trodde penetration var någonting som skulle in. Jag kanske har missuppfattat någonting.
Men penetration av pappret naturligtvis.
Aha,
behöver man två papperslager eller tre eller fyra eller fem, aha, så att säga. En del knycklar.
Okay.
De formar
det här, ska vi stanna upp här? Är det här vi ska stanna upp?
Ja, men,
eller?
Jag tycker faktiskt att det är ett lämpligt första stopp.
Okej. Okay. Alltså knycklare, då ser jag framför mig någon som typ mölar ihop pappret i en boll.
Helt.
Ja, nej, det är inte.
Helt märkligt beteende.
Nej, det gör jag inte.
Nej, gör
tycker du att pappret ska hänga fram eller ska flärpen hänga framåt eller liksom närmast väggen?
Herregud, det är ju en icke-fråga. Den ska naturligtvis, jaha, hänga fram.
Ja, för att annars, jag som bor väldigt mycket på hotell, det blir väldigt svårt för dem att göra det här lilla fina viket.
Ja.
Och flärpen hänger lite deppigt mot väggen.
Ja, men dels det, och sen har du säkert haft någon som har suttit före dig på toaletten. Som kanske, ja, har råkat vara där med handen lite för tidigt, eller vad vet jag. Man har ingen aning om vem den där handen har varit. Då ska det där, ja, då kommer Locard fram. Då skola, mm-hmm, kanske fekalier avsättas på kaklet. Där flärpen hänger, om flärpen, ja, hänger in väggen, mot väggen. Nej, 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 det måste hänga.
Men är det inte bättre att det hamnar där än på pappret så att person 1:s fekalier hamnar på person 2?
Ja, men,
säga,
ja, men person 1 kommer ju då att avsätta det på pappret och sen riva av det, utgår jag ifrån. Så att det kommer, ja, ändå vara en clean sheet man börjar på.
Bokstavligen.
Bokstavligen. Nej, det är så
kanske att
fråga.
Vi går vidare nu.
Ja, det tycker jag, absolut.
Alltså, jag tittar bara på det här första segmentet, Anna, och undrar på den psykiska hälsan på våra lyssnare. Men för all del, den här tycker jag är lite roligt. Vilken myndighet förutom polisen sen helst ska få en större del av budgeten? Ja, låt mig minnas att vi har ju någon form av 300-400 olika myndigheter.
Ja.
Varav jag vet att vissa myndigheter har en anställd. Bara som en liten tanke... experiment.
Yeah.
Tänk om man skulle ge hela budgeten till en person på en sån här myndighet som bedömer typ staket runt spår.
Det är eller spännande. Ja,
alkoholsortimentet,
ja.
Eller något annat.
Ja, du tänker att man kan öronmärka till en anställd på en myndighet.
Ja, men nej, till en myndighet, men om myndigheten bara har en anställd så blir ju det automatiskt så, tänker jag.
Ja, du tänker. Ja, nu råkar jag veta att Rättsmedicinalverket är ju den minsta myndigheten, i vart fall i rättsväsendet. Och det är där jag, ja, tänker direkt i den sektorn att jag kanske skulle vilja skänka mina,
ja,
pengar. Men att det skulle vara så lite som en anställd, det är svårt. Nej, men oj, vad så, ja. Ja, men alltså jag måste ju utgå från mitt värv, så att säga. Jag skulle säga, ja, dels Brottsoffermyndigheten skulle jag gärna vilja, skulle få lite extra pengar. För de är också duktiga på att faktiskt föra sina medel vidare ut till forskning. Inhämtning av, mm-hmm, kunskap kring olika brottsfenomen. Och det tycker jag är en superlovvärd verksamhet. Men kanske också... Jämställdhetsmyndigheten bedriver också ett jättefint och viktigt arbete.
Mm.
MSB, ja, men det finns många. Har du någon favoritmyndighet?
Ja, men jag får ju lite huvudvärk när man tänker så snett att man vill ge en myndighet jättemycket pengar.
Mm.
Men glömmer att att den resursökningen kommer ändå inte hjälpa, för många myndigheter sitter ihop med kluster. Ungefär som när man ger polismyndigheten massa pengar för att på ett snabbare sätt utreda ungdomsbrottslighet. Men man ger inte åklagarmyndigheten samma resursökning. Nej, det vill säga att det kommer ändå stanna. Där skulle jag vilja att någon tänker till lite grann. Mm. Och så här, vad är målet med den här ökade budgeten? Och finns det då, måste vi sprida graserna lite grann för att uppnå den effekten?
Mm, mm.
Det skulle jag nog vilja, att det skulle ske mer tankeverksamhet bakom.
Ja, ja.
Om jag får önska.
Ja, men det är ett... jag tycker det är bra.
Ja, ja. Du för.
Jag är för. Jag är för.
Mm.
Du, om du skulle skriva en barnbok, Lena, vad skulle den handla om?
Vilken sjuk tack.
Är det så konstigt?
Nej, men jag fick såna bilder. Jag fick såna sjuka bilder. Jag såg framför mig en pixibok med Geodax.
Ah.
Nej, men för mig finns det ju i princip bara en barnbok. Det finns två barnböcker. Den ena är Flaxa med vingarna. Och den andra är ju Jag vill ha min hatt med klassen.
Ja, men du kan ju inte skriva en som redan finns. Du måste ju hitta på ett tema naturligtvis.
Ja, men vad fan? Nej. 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 Du får skriva en. Skulle du skriva någon sån här... Nej. Jag vet inte, Anna.
Nej, det är okej. Det är också ett svar. Det är också
du
ett svar.
Då?
Nej, jag vet inte heller. Alltså, jag tror att
något pretentiöst, skräpupplockning, plogging.
Nej, jag skulle kunna tänka mig att skriva kanske en bok om hur man kan förhålla sig som barn eller som en vuxen relation till ett barn om döden till exempel. För att det är en bok som jag tycker är viktig. Men jag skulle lika gärna, tror jag, kunna tänka mig att skriva en kul barnbok om en privatdetektiv till exempel.
Så att jag... Det är kul.
Ja.
Lite Lasse-Maja-tema.
Exakt, jag gillar det.
Men vänta, hade det inte varit jättespännande om du skrev en barnbok om barns, liksom, och deras nyfikenhet och förhållande till vetenskap? En liten vetenskapsperson.
Det är kul.
En forskarunge.
Ja, älskar.
Ja. Jaha, nej men gud vilken svår fråga. Nu går vi vidare.
Men du kan få en lätt fråga innan vi går vidare.
Mm. Mm.
Vilken är... Vilken är din favoritfärg?
Färg? Men vem ställer såna frågor? Gräddig skär.
Ja, det är ja. Nu går vi vidare. Ja, men välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Vi gör ett julspecial idag. Och där vi bland annat besvarar alla era frågor. Och det, mina vänner...
Nej, inte alla.
Inte alla, det ska sägas.
Nej, inte alla frågor.
Jag har strykit några stycken.
Mm.
Det har vi gjort. Men du, jag tänkte så här, ska vi prata lite snutkuriosa? Jag har nämligen grupperat det så under den rubriken här.
Jag såg det.
Ja.
Vi är ändå krimpoddarnas krimpodd.
Precis, och där finns det några härliga frågor. Det vill jag mena. Jag börjar med den här. Varför i hela friden säger polisen förskärare? Vad är det för fel på kniv? Eller varför säger man fordon istället för bil? Lär en sig snutsnack på POS? Frågar någon.
Det är fan en rolig fråga.
Det är en jättekul fråga. Som ju faktiskt också påminner en om att man använder ju en del fikonspråk fast man inte tänker på det.
Fikuspråk. Ja. Ja, det är såklart man gör. Någonstans har man ju banat sig in och börjat slänga sig med ordet som initialt. Och, alltså,
ja,
det finns ju
vanligt.
Nomenklatur, ja. Men förskärare, undrar jag om jag upplever det så vanligt. Kniv är någonting som slängs.
Ja, alltså...
Stickvapen, skärvapen. Ja. Alltså det finns lite olika, men just förskärare vet jag inte om det är så jävla vanligt.
Nej, men alltså förskärare är ju ett uttryck man använder om det är fråga om specifikt en
Exakt. Då är det ju lämpligt att säga förskärare.
Ja, precis. Ja. För att jag menar, det ändå ger ju viss vägledning om man ska leta i verktygslådan eller så att säga i kökslådan.
Exakt.
Det är ju ändå relevant, men annars om man så här i stort, om man inte vet, då är det ju kniv. Nej. Eller som du säger, stickvapen eller skärande tillhygge möjligen.
Ja, exakt. Men det där med fordon tycker jag är roligt. För, för det är nog mer ymnigt förekommande.
Ja, det tror jag. Att det är ett fordon. Det tror jag.
Men det, jag tror att det är också för att det är ett vidare begrepp. Ett fordon kan ju vara en permobil, en lastbil, det kan vara vad som helst. Som spanare, då är det ju väldigt viktigt att om du inte vet, då får du inte gissa. För i samma sekund som du gissar så kommer ju hälften av spanarna åka åt fel håll. Alltså de får just ett felaktigt beslutsunderlag. Ja. Så du får inte överhuvudtaget gissa att bilen var blå om den inte var blå. Utan då måste du säga, det var en bil som hade en färg. Eller det var, vet du inte ens om det var en bil, det lät som ett fordon. Så att det, ibland är det... Spanare älskar ju att väga sina ord på guldvåg. För att det jag säger i radion blir din sanning när du åker ut på E4 i 250 km i timmen åt fel håll.
Just det, det är
så där är väldigt, väldigt viktigt. Men,
men har det inte också att göra med registerslagning? Att där finns det angivet fordonsslag. Alltså att, har det med det att göra? Att man liksom plockar upp begreppet på något sätt? Det är ju tramsigt, det håller jag med om. Ligger man bakom en bil, en personbil, och vill göra en slagning på den och man riktar upp mot radion, då säger man väl inte, jag ligger bakom ett fordon här med registrering.
Det kan vara en häst och vagn.
Ja, det är så dumt. Då säger man ju...
Jag tror att vi som är polis eller har varit polis länge, vi slänger oss nog med rätt mycket uttryck som är rent ut sagt dumma. Ja. Men det är ju för att man blir barn av sin tid, höll jag på att säga. Nej, men man blir ju som man umgås och som man jobbar, såklart.
Så är det ju. Och det gäller ju alla branscher.
Såklart.
Ja.
Såklart. Men om man lär sig på snutsnack på POS, nej, det gör man ju givetvis inte. Men du har ju övningar och de har du med gamla ruttade poliser som har det här språket. Och du är väldigt mån om att hitta rätt identitet och hitta din roll. Så att du är ju som en jävla degklump som formas under de här två åren. Du börjar gå annorlunda, du börjar prata annorlunda därför att du vill forma dig själv i din nya yrkesidentitet och är jättelätt påverkansbar. Sen brukar det där språket utifrån vad man jobbar med, jag lovar dig att spanare pratar på ett helt annat sätt än kriminaltekniker.
Det är fullständigt övertygad om.
Ja, för spanare måste också prata på ett sätt så ingen annan förstår om någon skulle råka överhöra. Så man pratade i kodord dessutom.
Ja, men precis. Ja, ja, ja. Nej, men det där det är väl ganska naturligt och rimligt.
Ja.
Men visst finns det fikonspråk även inom polisen. Men du, sen har vi fått några frågor kring tjack, eller kring amfetamin.
Ja, tackar.
Ja. Och det här ligger ju dig varmt om hjärtat. Ja, inte amfetamin då specifikt.
Jag älskar amfetamin. Ja.
Men drogkunskap är ju jäkligt vass på Ljungdahl. Ja. Har du koll på, jag har inte koll på det här, hur mycket rent i frågeställningen, det kanske man ska bortse ifrån, men hur mycket rent amfetamin innehåller varje brukardos? Det går väl inte att ge ett generellt svar på det här, menar jag.
Renhetsgraden, då menar de ju på hur, för om man får ett preparat, om man tänker om du har en deciliter pulver framför dig och det är 100% amfetamin, då finns det ingenting annat än amfetamin där.
Just det.
Men det är ju inte så man brukar amfetamin, utan då pratar man om att man slår ut det. Man blandar in andra ämnen för att kunna sälja den här deciliten som en liter eller som 2 liter. Och då blandar man ut, och det vanligaste är väl att det du drar i dig innehåller, alltså är det riktigt bra, det är väldigt olika. Alltså jag har tagit beslag där man är nere på 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12%
låg renhetsgrad.
Men då skulle jag nog bli sur om jag köpte amfetamin och det visade sig sen att det var liksom 10%, kanske upp mot 30%. Liksom börjar bli någon form av drägligt, och sen finns det säkert högre än det. Sen ska vi komma ihåg att en dos är ju pytteliten, det är kanske 0,2 gram.
Oj, det är så lite.
Ja. Och dessutom då, om du spär ut det, alltså du blandar in en massa andra ämnen för att kunna sälja mer och tjäna mer pengar, då tillför de ju saker som är som ger ungefär samma effekt på kroppen. Det är därför de blandar in koffein, efedrin, sådana som har centralstimulerande grejer så att du tror att det är en högre renhetsgrad än vad det egentligen är. För att du får den här effekten. Men egentligen är det ju liksom några procent amfetamin och resten koffein eller efedrin eller något sådär. Så kan man tänka.
Intressant. Händer det? Alltså det är klart att det gör. Jag inser nu när jag ställer frågan att det är klart det gör. Ja. Men om man nu är brukare amfetamin och så köper du en påse. Hur stora mängder handlar de? Köper man för sin dagsdos eller köper de flesta? Liksom, för jag tänker att det är en fråga om pengar. Det kostar ju en hel del. Klart.
Ja, det är vissa. Det beror på vilken kontext du är. Är du på krogen och vill komma över ett liksom dos amfetamin för kvällen? De allra flesta vill ju kanske ha kokain då. Men då kanske du köper för bruket just där och då du befinner dig. Men många köper ju lite längre så att du står dig ett tag. De allra flesta skulle jag säga köper nog lite mer än vad de egentligen vill ha. Eller inte de allra flesta, men det är vanligt att man köper mer än vad man själv vill ha. Och sen kränger man av resten. Det vill säga, du finansierar ditt eget bruk.
Men bankar du ut igen då, så att säga? Om det är 20%, kan du då tänka dig att så här, men då kommer jag...
Då riskar du ju, alltså vill du vara en försäljare som vill ha återkommande kunder, då måste ju produkten vara tillräckligt bra. Är den inte bra så kommer ju personen inte vilja köpa av dig igen.
Nej.
Så du kan inte fula ut dig allt för långt, för då kommer du också ha en svans med jävligt lack folk efter dig. Vad sålde du för en jävla fullabb till mig? För det händer ju ingenting. Jag har ju snortat upp liksom 100% tvättmedel här. Så att du måste ju lägga det på en gräns som är acceptabel. Just där det. Folk faktiskt vill återkomma. Vill vara en nöjd kund. Men om du bara går ut och ska lura på ett gram på krogen till någon som du aldrig kommer träffa igen. Då tror jag att du kommer lägga det ganska lågt. Då har du nog ful tjack som du kränger.
Gud. Det är en värld man inte vet så mycket om, tack och lov. Men om man tar specifikt amfetamin.
Ja.
Vet man hur mycket som faktiskt tas upp i systemet och hur mycket som går direkt ut som urin och slaggprodukter typ?
Alltså här når inte min kliniska kompetens tillräckligt långt för att komma med några siffror. Nej. Det jag vet är att oavsett hur mycket du tar så kommer kroppen slurpa upp. Så att du kan ju nästan inte ta amfetamin utan att bli positiv på det.
Nej,
om du skulle testas. För så fina detektionsmetoder finns ju på NFC och RNV.
Ja, och jag tänker att själva ruseffekten bygger ju på att du har fått ett upptag. Annars skulle du inte få ruseffekten.
Nej, heller. Nej.
Såklart.
Jag ser en fråga här som jag också, apropå tema fikusspråk som jag gärna säger, fikonspråk. Och då har det någon som skrivit citat. Jag kommer nu säga som om det sägs på radion. Polisen är där på plats med 12 enheter. Och då är det någon som frågar, vad fan är en enhet? Är det antal fordon, är det antal poliser eller då brandmän kan det också vara? Är det antal kompetenser eller vad är en enhet? Polisen är där med 12 enheter. Vad betyder det i Ginghedes värld?
Ja, men jag tyckte det var en kul fråga. Jag har ju hört det där så många gånger. Skulle man prata om det polisiärt, då skulle jag tolka en enhet som en patrull. Alltså en radiobil är en enhet.
En patrull alltid två personer i Ginghedes värld.
Ja, annars är det väl en grupp, eller alltså...
Ja, men kan en hundförare med sin hund vara en patrull?
Absolut, det är en patrull.
Kan en spanare som är där, om tre spanare där med varsin bil, är det tre enheter / tre patruller? För spanare är ju
det är en och en halv patrull då. Nej, jag vet inte.
Nej, men jag tycker det här är jätteintressant. Jag tror att det är vanligt att man pratar om patruller än enheter faktiskt.
Ja, men kanske det är ju. I vår värld.
Är det en räddningstjänstgrej?
Jag tror det. Och jag tror att där tror jag inte alls att man tänker sig en patrull i bemärkelsen två individer i grunden. Även om det då kan se olika ut. Utan där inbillar jag mig att liksom en släckbil är en enhet. Och där i kan det sitta sex gubbar. Det är Slangen och Roffe och...
Ja, tomten och... Ja. Ja, jag tror så här, enhet är vanligt inom räddningstjänsten, patrull inom polisen. En patrull inom polisen, det beror nog lite på vad funktionen, hur den patrull är uppbyggd. Mm. Är det en IGV-patrull som menas, då är det två personer. Är det liksom... svårt att säga att en radio skulle säga att det finns 12 spaningspatruller på plats. För de har ingen jävla aning om hur många som är på plats.
Ja, men ni jobbar ju inte patrullvis på det sättet ens.
Nej, absolut inte. Men säger man 12 patruller inom, då menar man nog kanske 12 bilar. Och sen om det sitter 2 plus en aspirant i en bil, en hundförare med sin hund i en bil, ett ytterbefäl ensam i en bil, så klassas man alla dessa som 12 det är liksom 12 fordon, får vi väl säga då.
Gud, jag känner att vi killgissar nu.
Ja, men då är, vad fan,
men jag menar, är det inte det? Utifrån min värld, var det inte det som var meningen?
Ja. Ja, men vad fan, det är oss de frågar, tänker
ja,
jag.
Nej, men alltså, som kriminaltekniker, där pratar vi patruller i meningen 2 kriminaltekniker i ett fordon.
Ja.
Det är en patrull.
Men där jobbar man ju 2 av både praktiska och också säkerhetsmässiga skäl. Ja. Det är inte så många som jobbar IGV själva.
Nej.
Men jag vill bara vidga begreppet. Ja, det finns så många funktioner inom polisen där en patrull kan vara en plus hund, en solo, det kan vara 3, det kan en patrull inom...
Han Solo, så är det. Han Solo.
Han Solo, ja. När Han Solo kommer, då är det 3.
Det är alltid 3. Det är så gammalt.
Nej, men jag drar ett streck här. Jag har en rosa penna, jag drar streck.
Du, sen apropå det här med knark, du har ju fått en fråga som jag tycker är väldigt intressant, men jag vet inte om du kan svara på den. Det handlar om att röka på, som man säger, och om man måste lämna pisseprov.
Ja.
Och då går frågan ut på att förstå lite vilka fulknep som man skulle kunna använda för att lämna utspädda pisseprov eller så att säga komma undan då en senare analys som påvisar att du just har rökt på. Jag tror att det är så frågan ska förstås. Är det här något du kan och vill prata om?
Tror de att krimpodden med en polis och en före detta narkotikapolis skulle berätta vilka sätt man kan
Nej, jag tänker att det nog kanske inte är så, men det kanske finns sätt som är, jag menar, en hel del av det här har ju gestaltats televisionärt.
Ja. Man kan säga att folk försöker och folk lyckas, och det handlar ju generellt om att späda ut. Alltså att när man kissar i en burk, att på olika sätt lyckas späda ut och förstöra själva provet.
Just det.
Tillföra annan vätska, tillföra mer vätska, tillföra ämnen till vätskan som gör att testerna inte klarar av att urskilja vad som är vad. Eller att det är för utspätt. Ett annan metod är ju att de försöker byta ut vätska, och vissa ibland lyckas med det. Att man helt enkelt... Jag tror att jag berättade tidigare en podd. Jag satt ju på telefonavlyssningen och hörde en tjej som då pratade på telefon med en annan. Mm. Och då sa att frivården skulle komma dit. Hon skulle i alla fall lämna urinprov. Nej, det var en man. En man skulle lämna urinprov. Och han var tvungen att avbryta samtal för att springa ner till grannen och köpa urin.
Men alltså, gud, vad sjukt. Ja.
Och då lämnar man ju då ifrån sig ett urin som inte sitter, eftersom han uppenbarligen då riskerade att vara positiv. Och sen så senare fick vi då höra att han var gravid. Ja. Därför att den han hade köpt av,
trixigt,
så att säga, var ju stadig grossess.
Ja, det är
så att alla möjliga sätt används, men jag kommer ju inte ge några så här stalltips om hur man ska lyckas.
Jag tycker ändå det låter rimligt att du inte gör det.
Ja. Nej, där sätter jag stopp.
Du, vi har också fått frågan hur det kan gå till när 2 ordningspoliser ska till exempel hämta in en LOB, alltså lagen om omhändertagande av berusad person. Alltså, vem gör vad? Och i det här fallet så var det då riktat till om vi skulle göra det. Jag antar att Lena kör och Anna är den som står länge och psykologer.
Fan, vilken kul fråga.
Med lobben om hur det kunde bli så här. Men resten, vem sköter vad i patrull, jung och jing? Anna följer mig in i cellen för att fortsätta det trevliga samtalet.
Gud, vilken rolig fråga! Kudos den som har skickat in den här frågan. För det första så tror jag att det hade varit en jävla dröm att jobba i IGV med dig.
Ja,
alltså, vi hade varit som Reuter och Skog.
Du hade fått köra jämt.
Jag älskar. Jag hade inte släppt rattfan.
Jag vet.
Ja. Okej, vi börjar där. Jag kör.
Mm.
Jobbet kommer in. Anna sitter då höger fram. Anna tar jobbet via polisradion och säger vi är på väg. Vi åker dit. Just, då, vi kommer hantera det här.
Då kan ju jobbet kan ju gå ut så här 23 41 70. Jag bara hittar på ett anropsnummer.
Ja.
Liggande fylla Rudbecksgatan.
Ja.
Det är ju en ganska klassiskt utrop. Ja.
Ja,
då kommer jag ju svara på det och säga 23 41 70, vi ligger bra till för det här jobbet, du kan lägga oss på det HR-et, säger jag.
Ja, händelserapport.
Ja, precis. Och du kommer att ratta oss säkert till denna plats.
Men också ganska snabbt.
Ja, förmodligen.
Jag kommer också hitta den bästa vägen som ingen annan någonsin har åkt.
Det är helt övertygad om.
Du kan vara Rudbeck, säger jag. Cover me, I'm going in.
Okej.
Okay. Men vad roligt. Det här är ju också väldigt roligt för att rollfördelningen. Hade jag inte varit med en annan så hade jag garanterat varit den som har skött snacket. För jag tycker det är ganska kul. Framförallt lobbar tycker jag är ganska kul att slänga käft med. Men också roll när jag vet att du... ännu mer snackpåse, då hade jag nog
tagit en annan
glidit
roll.
Undan
och tagit
lite helikopterperspektiv, kanske kollat i området, hur han hamnar här, var liksom sådär, finns det någon som kan prata med er, någon som känner, går in på den lokala pizzerian och bara, vet ni, känner ni, du vet såhär, jag hade nog jobbat den yttre ringen och låtit dig hålla på och snacka, och kanske kollat av om du har passerat liksom det här, hur många barn har och vad är din dröm i livet och sånt där. Nu... Anna, vi behöver kanske Wrap it up.
Jag tycker att du faktiskt sätter fingret på en väldigt spännande aspekt av polisyrket nu.
Mm-hmm.
Nämligen det här att man förväntas faktiskt kunna byta roll.
Ja,
ganska ofta. Och alltså, det kan handla om allt ifrån att min kollega har en dålig dag och jag behöver kliva in och göra vissa saker som jag normalt sett kanske inte gör. Eller att vi är olika lämpade för olika situationer. Eller, alltså, det är ju väldigt vanligt. Att man, så att säga, byter lite roll helt enkelt. Men okej, vi är på väg fram. Ja. Vi närmar oss nu Rudbecksgatan. Vi ser en liggande LOB, eller vad vi tror är rätt person. Då kommer vi ju först meddela radion att vi är på plats. Och vi kommer påbörja vårt uppdrag.
Ja.
Mm. Så kommer vi ställa oss, du kommer ju ställa oss väldigt säkert trafikmässigt.
Otroligt säkert.
Ja. Du kommer förmodligen sen sätta på dig dina arbetshandskar.
Ja, de så kallade snuskhandskarna.
Snuskhandskarna, ja.
Ja, vi de kommer... som har fyra små rätter och hela veckans rester
på sig. Ja, det är veckans händelse på dem.
Ja.
Mm. Sen kommer vi då naturligtvis kliva ur fordonet och söka kontakt med den här kraken som nu har berusat sig. Ja.
Medan du gör det, då kommer jag gå runt från förarsidan till höger bak där jag vet att den här personen kommer vara.
Just det.
Jag kommer öppna dörren, titta in så att det inte ligger något gammalt fälgkors eller något annat skit där. Jag kommer också gå till den stolen du satt på, köra den framåt och också ta upp ryggstödet lite grann. Nej, jag kommer först rikta upp ryggstödet så att det blir lätt att föra in den här personen. Just för du kommer snart sitta vänster bak. Och jag kommer också lägga fram spyskynket.
Just det. Då har man som förberett
bara
sig.
Bara på rutin. Som liksom förberett inträdet, så att säga. In i härligheten.
Just det. Ja, men sen kommer vi ju söka kontakt med vederbörande.
Ja.
Och först och främst försäkra oss om att personen i fråga är, så att säga, hälsomässigt okej. Så att det inte är fara, eller liksom fråga om ett akut behov av sjukvård till exempel. Att man har ramlat.
Nu är ju inte frågan, Anna, hur man gör vid en lobb. Frågan är vem som gör vad.
Ja, var det det som var frågan? Okej, ja, men då rasslar vi förbi det här.
Inte hur en lobb går till. Nej, men intressanta är ju, du gör ju allt det här.
Ja.
I vår patrull så gör ju du allt det här.
Ja, precis. Det är väl eller? Mest troligt. Och du kommer ju ha ett 360-perspektiv. Det kanske du vill förtydliga vad det innebär.
Nej, ja, alltså när den ena står med huvudet inkört i någonting och försöker hålla en dialog med någon, oavsett om personen är full, dum, sjuk, skadad, ett brottsoffer, en gärningsperson och så vidare, så vill ju den andra zooma ut lite grann och läsa världen parallellt för att kunna, för det är jättesvårt att ha en sympatisk, empatisk, informationsinhämtande dialog med en person som ligger ner och samtidigt se en bil som kommer farande som har fått sladd eller någon polare som kommer springande och är fly förbannad. Det vill man ju gärna att polaren håller på med. Precis. Och det är det jag gör medan du står där med din härlighet.
Ja, precis. Ja. Sen kommer jag någonstans här i processen kommunicera med dig.
Och säga
typ så här, ja, han är väldigt berusad, eller hon är väldigt berusad. Mm. Det finns ingen hemma i bostaden som kan ta hand om honom eller henne. Jag tycker att vi kör in henne. Så henne får...
Det du gjorde lite snyggt nu... Det du gjorde lite snyggt nu som folk inte förstår, om man inte är polis, det är att du bockar av alla tänkbara andra lösningar än att knälla in vederbörande i bilen. Det vill säga, går det här lösa på något annat jävla sätt än att vi ska behöva knälla in den här personen?
Precis.
Och då är det ju kommunikation toppen. Så vi har någon form av dialog där. Vi är ganska vana med det här. Har vi inte ganska kul medan vi gör det här?
Jo, det är klart.
Inte på personens bekostnad, men jag tror att vi har ganska roligt.
Ja, och det känns bra i hjärtat. Låt oss inte glömma, de flesta av oss som, i alla fall de flesta av oss som någon gång förtär alkohol, har ju upplevt känslan av att faktiskt ha blivit för brusad. Och ja, men det här är ju en vårdåtgärd. Det här är inte fråga om att liksom sätta någon bakom lås och bom, eller, utan det här är ju en ren fråga om att försäkra oss om att den här personen inte far illa under sin berusning, förenklat sagt.
Jag skulle säga att jag har väldigt få dåliga erfarenheter av lobbar. Däremot har jag väldigt många dåliga erfarenheter av fylla på krog, i krogkö, såna där. Men folk som ligger ner, alltså, det kan... Håller man rätt nivå på att slänga käft så är det ganska trevligt.
Ja, men
det finns
det
några
det.
Kategorier som man... Ja.
Och vissa ömmar man mer för än andra, så är det ju också.
Sen kommer jag köra in och då kommer jag köra på ett annat sätt. För nu sitter Anna i baksätet. Hon sitter bakom mig och håller koll på då den här personen så att han mår bra och inte börjar kräkas och så vidare. Men jag vill ju inte stöka upp spysituationen genom att köra vårdslöst.
Det tackar jag
för Annas skull.
Ja.
För det blir så jättejobbigt att rekonda bilen.
Och i baksätet där beror ju naturligtvis på berusningsgraden. Men då kan ju frågor komma som till exempel, jaha, vad har du gjort ikväll då?
Har du
då?
Barn?
Har du barn? Nej, men vad har du gjort ikväll? Har du varit på fest? Ja. Blev det lite för mycket ikväll? Jaha, bor du ensam? Alltså att man faktiskt försöker föra en dialog som väl syftar till att inge någon slags känsla av empati och att man faktiskt bryr sig om den här personen som ju kanske för första gången i sitt liv kommer få uppleva att sova på en gul madrass i en arrestcell. Och det ska vi faktiskt, jag tycker vi kan stanna upp lite där, för det är ju en upplevelse som för de allra flesta inte är så himla härlig.
Nej, vi har ju ett helt avsnitt. Jag tror att det till och med heter Hotellet Gula Madrassen.
Ja, det kanske det gör.
Något avsnitt om lobb. Ja. Jajamän. Ja. Nej, men det kan ju, det är kymigt.
Ja, men det är det ju. Det är det
ju. Det får man ha respekt för.
Absolut. Nåväl, vi kommer in i arresten. Ja. Då kommer jag sitta kvar där bak.
Ja.
Medans du gör vad då?
Nej, men jag försöker väl underlätta entrén för ekipaget.
Ja, du kliver ju runt och öppnar dörren.
Ja, det gör jag. Och sen så, jag har ju liksom lyssnat på er hela vägen in, så jag vet ju ungefär hens mentala och själsliga status, om ni är arga på varandra eller om du har nått fram. Och sen så hjälper jag till där, ut in. Sen ska vi inte gå igenom hela juridiken. Nej, men mest troligt så kommer jag prata lite juridik där inne. Sätta pappret i maskinen och börja skriva olika saker i en dator. Medan du fortsätter tugget. Om ni har fått en god relation och har ni inte fått det, då gör vi det vi kallar för att bara växla.
Ja.
Då skjuter du ur systemet och så tar jag över. Och så har jag ju hört vad det var som gick fel. Och så försöker jag lägga mig på en annan frekvens och hoppas på det bästa.
Just det. Ungefär så.
Ungefär så.
Mm. Bra sammanfattat.
Och det här underlättar ju såklart eftersom jag och Anna känner varandra väldigt väl.
Verkligen.
Ja.
Det gör det.
Bra. Kul fråga.
Verkligen.
Jag ser, det kommer ju bli ett rekordlångt avsnitt ikväll. Men det så får det bli, för vi har fått så många frågor.
Ja. Ja, vi måste ju beta av lite fler i alla fall.
Ja, det får vi göra. Vi fortsätter. Frågan är om vi ska ta en paus till.
Det kanske vi behöver göra.
Ska vi göra det?
Men du Ljungdahl, har du jobbat på julafton någon gång? Som polis?
Ja. Oh ja.
Berätta.
Ja, men herregud. Det kan ju vara, jag har varit med om frierier, både en allmänhet har friat till en annan allmänhet. Jag har varit med om att en polis har friat till en annan polis.
Ja, fan, vad är jag med när du säger det?
Framförallt har jag haft att göra med jävla massa psykfall, tragiska händelser såsom suicid, bråk, misär, fylla. Alltså de ensamma blir ensammare, de sjukare blir sjukare. De deppigare blir deppigare och de knasigare blir knasigare. Det är som att man har injicerat någonting i en dag och sen så bara går det upp i crescendo. Det är julafton för mig. Och rätt mycket trafikolyckor.
Mm.
Där har du min bild av, av julafton. Och för den delen också nyårsafton.
Ja, men jag,
det är så ensamt.
Jag delar din bild, men inte fullt ut. Faktiskt. Mm-hmm. För jag upplever att jag har också väldigt många fina upplevelser av jul och julafton. Dels så skulle jag vilja lyfta mina egna kollegor, polishuset, polisstationen. Alla är lite trevligare. Alla gör lite mer, lite extra. Men som att det är för alla en stund vi ska värna. Förstår du vad jag menar? Att vi alla, vi har ett gemensamt kontrakt som kanske inte är uttalat. Men vi
har
vet
med Jesus att göra?
Ja, jag vet. Det lät väl. Nej. Men vi är nu satta denna afton, detta dygn, att göra det bästa vi kan för de mest kanske utsatta människorna i samhället.
Ja, men jag håller med dig. Det är en stämning. Det är en stämning som inte är som andra dagar.
Och det kan i praktiken innebära att man kanske lägger 5 minuter extra på att prata med den här hemlösa som försöker hitta värme i sin sovsäck. Man kanske till och med köper en kopp kaffe och en lussebulle och överlämnar till denne. Det har hänt att jag har gjort.
Absolut.
Man anstränger sig nog lite mer för att på något sätt skapa någon slags ljus i eländet, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Men visst är det mycket tragik och liksom många så här, det yttersta av det deppigaste man ofta ser just i juletid, eftersom det är en förväntningarnas högtid, en förväntan om att ingen ska behöva vara ensam, man ska ha värme, mat på bordet och allt det där. Men verkligheten ser ju tyvärr inte så ut för de flesta, eller för många.
Nej, det gör det verkligen inte. Nej, man investerar lite mer i medmänskligheten.
Jag tror det. Jag tror att vi alla påverkas mer eller mindre omedvetet av att jobba. Jag har jobbat många jular, inte bara som polis. Jag har jobbat som jourtandläkare till exempel. Jag har alltid gillat att jobba på julen.
Ja,
jag tycker det känns fint att få göra något för någon annan just den här dagen, om du förstår vad jag menar.
Alltså tiden innan barn, jag älskade att jobba jul. Mm. Det var lite annorlunda.
Mm.
Det var lite härligare på stationen, det var lite så här, man kände sig jävligt viktig.
Ja, faktiskt. Det var bra formulerat, för det är nog faktiskt.
Och vem vill inte vara det?
Ja, det är väl det vi alla strävar efter, i alla fall i de här yrkena. Att få faktiskt göra en genuin insats för någon.
Ja.
Jag har fått en fråga om tjänstevapen, ska vi ta den?
Aha. Ja.
Att ni båda är...
Sig Sauer 239 svarar jag på. Ja.
Att ni båda är, var kanske i Lenas fall, behöriga, kunniga, lämpliga och vad vet jag, att få bära tjänstevapen förstår jag. Mm. Men hur är det till vardags för en kriminaltekniker respektive en spanare? Är man beväpnad? Och du kanske inte kan svara på den här frågan fullt ut. Jag kan ju det utan problem.
Ja, jag kan försöka sen.
Ja. Som kriminaltekniker är man alltid beväpnad när man åker ut till en brottsplats. Det är ju så att vi har ju föreskrifter att följa som styr och reglerar hur vi ska vara utrustade när vi åker ut i någon form av yttre tjänst. Och vi är ju ute i yttre tjänst, så vi är fullt utrustade med både vapen och pepparspray och batong och allt möjligt. Sen ska sägas att det är inte optimalt för oss som kryper omkring på golv, som behöver klättra och hålla på. Alltså det är mycket utrustning.
Måste som ju vara behöver. I vägen.
Det är i vägen, det är tungt, det är knöligt när vi har vita overallerna. Det finns många aspekter på det här, men vi skulle aldrig någonsin åka ut till en brottsplats och arbeta utan att vara beväpnade. Så kan jag säga. Nej. Och vi är det till vardags också, de flesta av oss, för det var också en följdfråga.
Jag ska säga så här att de som har skrivit reglementerna som poliser, svensk polis, är ämnad att följa har ju helt glömt bort att det pågår en spaningsverksamhet.
Ja, men ni hamnar ju alltid, eller alltid, har... men ofta lite på undantag vad gäller utrustningsfrågor, eller hur?
Som grund.
Ja.
Som grund, till exempel så har ju spanare inte uniform, det vill säga vi kan inte gå till ett förråd och hämta ut persedlar, men vi är likförbannat tvungna att ha persedlar på oss, byxor, tröjor och så vidare, men de måste vara så extremt situationsanpassade och det ser väldigt olika ut, men generellt skulle jag säga att spanare får inte en spänn av polismyndigheten.
Det är ändrat nu.
Ja, och det...
Har du hört det?
I hela Sverige.
I dagarna fick jag höra det via Polisförbundet.
Berätta genast.
Ja, alltså jag hörde det här i förbifarten, eller om det kom ett mejl om det här. Att man nu har beslutat om att de persedlar och den klädsel som spanare behöver i sin tjänstutövning ska bekostas eller tillhandahållas av polisen.
Ja, och det är ju jättespännande. Efter en spaningsdag så kan man ha 6 olika outfits på en dag. Så jag skulle tycka att det var jättekul att se hur det där faller ut. Men dels det, när det kommer till vapnet så är ju reglementet att det ska bäras vid tjänst. Och det ska sitta på ett särskilt sätt och man ska kunna använda det på ett särskilt sätt och så vidare. Och det, för er som har läst våran bok Någon måste dö, så har jag på ett par tillfällen beskrivit problemen som uppstår för Nicky Khan och hennes kollegor. När man till exempel inte är i närheten av ett vapenskåp när man ska sova. Och så vidare. Så att jag har ju fått jobba, och nu är jag inte polis längre, så att jag säger det som det är. Man har fått jobba jävligt kreativt med det här vapnet. För att det farligaste som skulle kunna hända när jag är ensam med ett gäng personer som letar efter vem är polisen i rummet, det är att de upptäcker att jag är beväpnad. Det kan vara lika med döden för mig, vilket betyder att det får inte ske. Och därefter får ni göra egna jävla tolkningar över hur man löser de här situationerna. Jag ska säga så här, man är extremt flexibel i både tanke och vapenhantering när det kommer till spaning. Mm. Därför att reglementet är inte skrivet som om det fanns någon person som visste om att det pågick en spaningsverksamhet. Och så får man jobba därefter.
Och jag tänker så här, utan att överhuvudtaget veta, jag har aldrig varit i närheten av att arbeta med spaning. Utan jag kan bara utgå från min liksom vardag. Men jag tänker säkert 5 gånger när jag är ute på en brottsplats att sitter mitt vapen rätt? Skulle jag nu komma åt det lätt? Sitter, alltså jag kan känna på 2 centimeter om mitt koppel sitter fel. Och då kommer jag skruva det så att jag känner mig trygg och vet skulle någonting hända nu, då kommer jag snabbt komma åt mitt vapen. Jag kommer kunna kanske verka. Och då tänker jag för dig som har jobbat i en sån varierad liksom miljö, att det måste ju vara också ställa extremt höga krav på dig att liksom vara aktiv med ditt egna skydd.
Man gör ju avkall på sin egen säkerhet, för vapnet är ju någonstans mellan Malmö och Lund.
Exakt.
Och också under en blommig klänning. Ja. Och när vi gör kompetensproverna så gör man ju det. Då ska man ju göra det så som man är klädd när man jobbar. Och eftersom jag aldrig vet hur jag är klädd och jobbar, jag kan stå i vilken jävla mundering som helst. Så man får ju öva på att skjuta med vapnet när det är innanför en klänning, under en väst, innanför en handväska, bakom en... Alltså du vet, och även kompetensskjutningen är ju inte tillverkad för det.
Nej,
alltså skulle jag göra kompetensskjutningen så som jag bär vapnet när jag spanar, då hade ingen spanare klarat.
Nej, det förstår jag.
För den sitter ju inte i ett läderbälte på höften. Så där du på din höjd behöver lyfta en liten vindjacka. Mm. Det är inga spanar. Det är på sin höjd. Så att det där har ju varit ett gissel. Mm. Men jag ska ge en djup och innerlig respekt till alla spanare i Sverige. För de löser detta.
Det är jag övertygad om.
De löser detta med vetskap att de gör avkall både på det reglementet. De gör avkall på sin egen säkerhet. De gör avkall på allsköns skit. Mm. För att de ska lösa en arbetsuppgift för Svea rike.
Mm.
Men det är ett gissel. Mm. Jag säger det så bara.
Ja, men det är det. Och gisslet ser lite olika ut beroende på vilken funktion man har. För i mitt fall kan det ju handla om att jag måste ha en vit overall på mig till exempel.
Ja,
det är ett gissel. Ja. Och då har det hänt.
Det är samma sak.
I situationen när jag bedömer att här kanske risken är lite större att vi kommer mötas av våld. Det kan vara efter en skjutning i en miljö där det kanske inte är någon gripen. Det kanske är oroligt eller stökigt. Ja, då får man kanske göra ett hål i overallen. Så att man snabbt kommer åt sitt vapen om man skulle behöva. Och då får man göra avkall på så att säga, risken att man kontaminerar någonting, kanske. Till förmån för att jag i alla fall kommer kunna verka om jag skulle behöva.
Är inte det fina med polisiär utövning? Den här totala sekundoperativa bedömningen av personlig säkerhet, uppdragets syfte, det långsiktiga avvägningar, målet att hela tiden ta i sekunden rätt beslut. Och att det ska kunna också prövas i efterhand. Det är fan i mig inte lätt. Men det görs på ett adekvat sätt varje sekund skulle jag säga.
Men bra sagt. Och framförallt omvärderingen, omprövningen av besluten. Att man måste vara aktiv i det. Därför att till syvende och sist så ska vi också få komma hem till våra familjer i slutet på dagen.
Ja, exakt. Det som var ett bra beslut nu är ett dåligt beslut om 3 sekunder.
Så kan det vara.
Så kan det vara.
Jaha, Lena, har du något case som du alltid kommer bära med dig?
Gud, det känns som att jag har fått de här frågorna 100 gånger. Nej. Eller ja, jag har flera case som jag alltid kommer bära med och av olika anledningar. Mm. Någonting som har touchat, någonting emotionellt, någonting som jag är extremt stolt över, någonting som var close call, någonting där jag har skrattat läppen av mig och minns liksom min kollegas blunder. Så att det jag ska säga så här att de 15 år inom yrket är som en jävla godispåse av case som har av någon anledning fastnat. Sen finns det case som när kollegor sitter och pratar om, man bara, va? Var jag där? Jag kommer överhuvudtaget inte ihåg det här. Men nej, jag säger så tror jag. Som sammanfattning på alla de där frågorna.
Jag tyckte det var en bra sammanfattning. Nej, men det är lite samma här. Det är klart. Jag tror att de flesta som har jobbat ett antal år som polis kommer att bära med sig fall. Av olika skäl, av känslomässiga skäl. Fall där ondskan visar sitt fulaste tryne. Ja. Fall som har fått samhället att stanna upp. Eller kanske hela landet.
Ja.
Fall som lämnades oklara eller ouppklarade men sen fick sin lösning många år senare och så vidare. De följer ju med alla oss var skulle jag säga.
Ja.
Du har ju fått några frågor, så här, du och jag har fått några som är riktade specifikt till dig och mig. Och så här, valfrågor. Valfrågor.
Val?
Verkligen. Multiple choice.
Okay.
Aldrig mer New York. Eller 2 bananer om dagen. Lena Ljungdahl.
Gud. Ja, aldrig mer New York då, antar jag. För ska jag äta 2 bananer om dagen, då kommer jag kräka så mycket så då kommer jag dö av näringsbrist. Jag kommer undernära och uttorkad och ändå inte kunna åka till New York. Så att det blir väl aldrig mer New York då, antar jag. Nästa fråga.
Gud. Ja, jag kan ställa en till mig själv då, en liknande. Aha. Aldrig mer tänka kriminalteknik. Eller alltid befinna dig i filosofiska rummet.
Den här tycker jag var bättre.
Nej, men att jag aldrig mer skulle få tänka kriminalteknik. Nej, men alltså.
Går det ens att stoppa?
Nej, men alltså det här är inte liksom ett val ens.
Nej, exakt. Det är ett obligat,
ja,
som du hade sagt.
Jag skulle tvingas få befinna mig i filosofiska rummet forever. Mm. Och sen gå emellan med lite kriminalteknik ibland.
Undrar om inte du hade kanske nått en helt ny nivå av excellensen i din kriminalteknik om du tillät dig själv att befinna dig i filosofiska rummet.
Säkert.
Lite oftare.
Säkert.
Det kanske finns en ut, liksom, väck. Potential,
ja, gud, det är jag övertygad om. Det är det säkert.
Lite såhär motpartsperspektivs skola.
Ja, ja.
Spännande.
Ja, verkligen. Vi har fått lite frågor som jag har grupperat som filosofiska rummet.
Ja, nu när vi ändå var där. Vad spännande.
Ja. Alltså, den är ganska djup. Men jag tror vi tar den ändå. Det är någon lyssnare som skriver så här. Vi har ju följt er ett tag nu. I början lärde ni känna varandra. Lena skrattade åt Annas hubba-bubba-mentalitet. Och Anna förfasades över Lenas rakhet och språk. Nu är ju smekmånaden över. Ni poddar ihop, ni skriver ihop och ni nöter på varandra. Så min fråga är. Anna, vad stör du dig på hos Lena nu? Finns det någonting som skaver eller kan göra dig irriterad? Och omvänt, Lena, vad gör Anna som kan få dig ur balans? Hit me, allt kan väl inte vara perfekt. Ni är ju sjukt olika. Vilket faktiskt är ett vinnande koncept för podden.
Oj, ja, vad roligt.
Verkligen.
Det är roligt.
Verkligen.
Jag kan börja med så här, vi förstår ju, vi har en djup och innerlig förståelse för att våra olikheter är ett fundamentalt, liksom,
faktum.
System. Ja, men det är liksom ett fundament som vi står starkt på. Utan, om det hade varit 2 Lena eller 2 Anna, så hade podden inte levt längre. Boken hade inte fått den responsen. Så att vi har ju en sån djup och innerlig respekt och kärlek inför varandras olikheter. Och vi har haft jävligt många, inte jag skulle inte säga konflikter, men där vi behöver stångas lite grann. Men det är så skönt, lugnet är ju för att jag vet att när vi har stångats klart så kommer vi komma fram till en slutprodukt som ingen av oss hade kunnat nå på egen hand.
Verkligen.
Med det sagt finns det ju såklart saker som man bara, men dra mig, det vet. Vänta, ska jag bara gå och käka en cyanidkapsel en liten stund? Det finns ju såklart situationer, men då kan man ju så här fnissa åt det, för att det är ju ingenting som i alla fall för mig, det är ju ingenting av det här som förvånar mig. Jag vet ju i förväg när du kommer bli en röv.
Och vice versa.
Jag vet ju liksom, det här är en situation där Anna kommer behöva röva en stund. För att det är utanför liksom din kontext eller det du tycker är bekvämt. Eller det går för snabbt. Eller så. Och du likadant.
Men jag tror att ett framgångskoncept har ju varit att i all vår olikhet så har det ju ändå funnits utrymme att få vara olika. Det är inte så att du har fullt ut försökt ändra på mig. Även om jag har ändrat mig tack vare dig.
Jag menar inte att du liksom har haft avsikten att göra det, men jag har gjort det. Jag har genomgått
en personlig förändring. Men det är ofrånkomligt när man umgår så tajt.
Ja, och den har till stora delar varit av godo, vill jag verkligen säga.
Ja,
och vice versa, jag kanske har haft i någon mening ett inflytande på dig, din persona.
Absolut. Att
liksom, ja men så. Och vi... Så,
Men jag har ett svar nu.
Ja, vad härligt.
En sak som jag känner som är så här, som blir speciell med Anna. Om jag ska ta någonting med någon annan av mina nära vänner som jag har känt. De allra flesta vännerna som jag har i min kontext har jag känt liksom i 20-25 år.
Mm.
Om jag ska ta någonting med Anna, så gör våra olikheter och ditt sätt att vara gör att jag... Alltså jag blir någonting som jag helst inte vill vara. Mm. Alltså att jag behöver ägna mer tid. Okej, hur ska jag lägga fram det här? I vilka liksom steg ska jag fånga henne? Alltså jag behöver lägga tid och energi på saker. Istället för att bara blö.
Mm.
För att jag vet. Alltså fånga dig i fel steg. Eller när du mår på ett visst sätt. Eller om jag förpackar det. Liksom, och det handlar ju ofta om förändring som är lite svårt för dig. Och du behöver mer tid på dig. Och du har också ett enormt kontrollbehov. Så då behöver jag liksom ägna mig åt att säga, okej, men om jag säger det här och så lägger jag fram det så här och så säger jag, innan jag säger det så säger jag några positiva grejer, för då är hon liksom lite varmare. Men du vet, jag känner att jag blir lite mera ängslig än vad jag egentligen är.
Mm.
Därför att jag vet att om jag kliver på för hårt eller snett eller du vet så här, alla andra kan liksom så köpa det, men det kan liksom bli, det kommer alltid lösa sig. Mm. Jag vet att det kommer lösa sig och du har utgår ifrån att jag vill dig väl och därför så blir liksom men det blir liksom, jag ägnar tid och energi åt saker som jag hade önskat, men varför kan jag inte bara så här, nej, och gud, tänk om hon fångar det fel, då kommer det liksom lite kort och lite du ska sovas på, du vet så. Det är liksom en sån här sak som jag, ja men det tar lite mer energi än vad som egentligen jag hade önskat. Det är liksom det enda jag kan komma på, att jag måste jobba lite mer silkesvantar än vad som ligger i mig helt naturligt.
Jag fattar.
De allra flesta uppfattar mig så som jag önskar att jag ska bli uppfattad. Alltså jag uppfattar, det är väldigt sällan missförstådd. Jag uppfattas korrekt utifrån vad jag menade. Medan med Anna känner jag att det finns en chans att du uppfattar mig på ett felaktigt sätt. Så jag måste liksom engagera mig lite mer i leveransen för att det ska bli rätt.
Men jag tror så här, jag köper allt du säger till 100%. Jag känner igen allt du säger. Jag kan relatera till det och du har helt rätt i din analys.
Ja, kul.
Ja, men så är det verkligen. Och jag vet att du vet det, och vilket känns väldigt bra. Ja. Och jag tror att en förklaring till det, gud vad filosofiskt det blir nu. Eller,
älskar det, välkommen in Anna.
Men det, för mig så tror jag att det handlar om dels en ovana av att vara väldigt nära en människa som helt uppriktigt och ärligt alltid levererar ett budskap. Jag är inte van vid att det inte finns villkor, att det inte finns outtalade saker, oskrivna
andemening var du inne på i början. Vad är andemeningen, vad du säger? Jag bara, alltså det är exakt det jag säger.
Precis.
Som är andemeningen.
Och det tog en stund för mig att fatta att det Lena säger, det kan jag lita på till 100%. Hon har ingen ond avsikt med det här. Även när du levererar något som kan stinga lite i mitt hjärta. En kritik eller något som jag kan uppfatta som något som, ja men gud vilken ful meme du har gjort. Eller, ej, så där kan du inte skriva. Så vet jag idag att, fan vad skönt. Jag vet att det här flög inte alls. Då måste jag tänka om här. Jag tar inte illa upp. Jag vet att det inte finns... Det du säger är inte... Jag tycker att du har levererat dåligt. Eller jag tycker du är en
är inte
dålig vän.
Dig.
Eller jag vill sätta dit dig. Och det var nytt för mig i vår relation. För att jag har inte haft den erfarenheten av någon annan människa och individ i min omgivning, tror jag.
Oh, kära vän.
Och på motsvarande sätt, det är väldigt sällan som jag... Det är väldigt sällan nu, ska jag säga, som jag går igång. Det var betydligt mycket mer i början. Helt enkelt därför att jag blev ju själv omskakad. Jag blev stressad. Jag blev provocerad av ett språk som var ett annat än det jag var van vid. att kritik eller synpunkter levererades väldigt hårt ibland. Väldigt frankt, väldigt tydligt. Det fanns ingen mercy ibland. Idag älskar jag ju det, för jag har förstått, lärt mig att förstå vad det liksom handlar om. Men det finns faktiskt inte många fora. Ja, ibland kan det ju vara, du kan ju också ha dåliga dagar. Och då är du inte mottaglig för att göra det som jag hade planerat för dagen. När jag hade tid, nej, till exempel. Och då, nej, är det ju ofta ridå för dig. Nej, nej, det här kan vi inte göra idag. Det här får vi göra imorgon.
Ja.
Så det är klart att...
0% kompromiss.
Noll, ja, där kan du vara lite okompromissorienterad. Men... Sen kan jag ibland känna...
Jag köper det till 100%.
Ja, men, och det är liksom ingen stor grej. Och ibland när jag är ute till exempel på en brottsplats och du har feeling och tid och sitter och bara dundrar på i ett tempo som är att jämföra med liksom Formel 1. Och jag står där bara pling, 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 pling. Jag bara hör, nu har jag 12 meddelanden här.
Stäng av mig då!
Och någon förväntar sig leverans. Ska vi ha en blå merch? Ska vi ha stor text? Ska vi ha den här bilden? Ska vi ta den här? Jag tycker den här. Vad tycker du? Det är inget som
men,
jag...
Men du måste stänga av.
Men det gör jag ju. Jag gör ju det. Jag svarar inte dig förrän jag är klar på jobbet och jag har tid och utrymme. Men så här bara, men vad fan, hon vet ju att
det,
jag...
Du kommer, det första svaret är alltid så här, sorry, var på BP.
Ja.
Det är det första som står.
Ja.
Det är ditt sätt att säga, din jävla kärring. Jag har jobbat som ett as med löv i öronen. Jag skiter i din jävla merch.
Ja, men lite så. Fast det är ju
back
inte...
office pockar på uppmärksamhet.
Men då vet jag, då roligt. Har du tid nu. Nu har du jobbat undan. Och jag vet att du vet att när du har tid så kommer du att svara. Så att idag så liksom är det hur cool som helst. Men vi har ju gått igenom, det måste man väl ändå säga, alltså jag har ju gått igenom en resa både med mig själv och relationsmässigt med dig som jag inte tror att jag har gått igenom med någon annan, inte ens min man tror jag faktiskt.
Nej.
Som har lärt mig väldigt mycket om att våga släppa kontroll, att våga lita på mitt omdöme, på vad jag tycker, att våga stå för att jag tycker det här, även om du tycker det där, jag behöver inte vika ner mig då bara för att du...
Nej, men det är det jag förväntar mig.
Jag vet alltså... ju det. Idag.
För när jag är så här brutal ärlig,
ja.
Alltså jag tänker så här vice versa, tänk om någon tycker någonting om mig men säger något annat.
Mm.
Alltså det är inget fundament att bygga någon vänskap på, så att jag förväntar mig att du säger rakt upp och ner.
Jag vet det.
Som det är. Och liksom det ska finnas utrymme för det, för annars så blir ju jag ännu ängsligare. Vad fan, tänk om hon går och tycker någonting och så säger hon något helt annat. Det tycker jag är...
Men framförallt,
jättekonstig.
Framförallt så finns det en storhet i dig som jag verkligen vill hylla dig för. Och som jag hoppas att fler faktiskt vågar ta efter. Det är ju det här att om jag kan ha en åsikt om någonting och så visar det sig att vi tycker olika om det här. Och så funderar du så här, nej, men det här är egentligen inte jätteviktigt för mig. Att det blir en blå merch. Då är du väldigt snabb med att säga så här, ja men då kör vi, du vill ha grön, då kan vi köra på grön, det är inte jätteviktigt för mig.
Nej.
Det är faktiskt ett jävligt snyggt sätt att säga så här, okej, vi tycker olika, men vi kör på din idé. Jag behöver inte liksom, det är inte så viktigt för mig så att jag vill strida för det, liksom. Nästa gång kanske jag kan välja, eller... Ja.
Alltså, jag har ju implementerat det även i den här familjen. Jag har ju fler människor runt omkring mig som är ovana med liksom brutal ärligheten. Nej, men att välja sina strider.
Mm.
För då vet du, den gången jag stångas, då är det väldigt, väldigt viktigt för mig. Och då kanske du kan vika ner det. För att i 9-10 fall så säger jag så här, jag har ingen åsikt.
Ja.
Välj själv. Och då blir folk nästan nervösa. Ska jag välja? Ja, men jag har ingen åsikt nu. Feel free. Och jag kommer vara 100% stöttande i vad du än väljer.
Men det,
därför att jag har i den ingen åsikt.
Det är där du är.
Men när jag har en åsikt, då kommer jag fan slåss för den. Men det är inte så ofta som... Och folk tycker att du är så åsiktsstark. Nej, jag tycker mycket. Men när det kommer till val, då tycker jag att det är bjussigt att säga, vet du vad, här kan du gå fritt.
Mm.
För att du verkar tycka att det här är viktigare än vad jag tycker. Och jag... har ingen åsikt. Och tycker du annorlunda, säg för fan det. Så att det inte blir Nej, men liksom baserat på... Ja.
Och det är där som gör att det flyter på. För att när det är viktigt för dig så kommunicerar du det också. Jag skulle så gärna vilja. Ja, då kör vi på det. Det är lika lätt för mig då att känna mig trygg i att det här kommer bli bra. Jag behöver inte... Alltså nej... Det
blir ju väldigt oftast bra när vi... alltså det blir ju ofta bra. Vi började 2019.
Mm.
Ibland har vi gått Annas väg, ibland har vi gått Lenas väg. Ibland har vi stångats och hittat en tredje väg. Mm. Men vi har fan lyckats navigera oss. Och det är det vi säger till alla våra samverkanspartner. Nej, vår magkänsla säger här. Ja, det är inte det vi brukar föreslå. Det skiter vi i.
Så länge vi går är överens. På,
exakt. Mm. Exakt, sen om det är Annas i grunden eller Lenas i grunden, eller om det här är vår magkänsla och den kommer vi gå på. Sen om den visar sig vara bra eller inte, det spelar ingen roll.
Men
det
har du tänkt på en sak, Lena? Trots våra olikheter, när vi ställs inför dilemman, ska vi gå den där vägen eller ska vi gå den här vägen? Så är vi ofta överens. Vi är sällan inte överens.
När vi ställs för
yttre
dilemman,
faktiskt. Vilket nej, men det är för underlättar. Att vi,
det är för att vi står på... exakt samma värderingsgrund när det kommer till alltså sånt som är viktigt för mig som person, alltså människosyn, värdegrund och så vidare. Där står ju vi exakt lika. Där är varenda jävla planet lika. Sen kan vi sakfråga här och där knörsla, men när det kommer till värdegrund står vi lika, och då så finns det utrymme att få brodera ut därifrån. Jag tror att det får vara vår sista fråga. Det var en fin avslutning, var det inte det?
Ja.
Eller har du någon kvar på ditt papper som du känner?
Nej.
Är det favoritmåsen nu?
Alltså
eller?
Det ska... Nej, alltså det ska sägas att vi har cirka 250 frågor kvar.
Jag vet.
Men jag vet. Så här brukar det ju vara när vi efterlyser frågor från er. Och...
Det är bara ett tecken på att ni är superengagerade.
Ja.
Och är intresserade mer. Och vi kan lugna er med att vi har mycket planer för 2023. Vissa har vi verkligen korresponderat.
Mm.
Vissa har vi inte gjort det. Men vi har inga som helst planer på att lägga ner podden.
Tvärtom.
2023.
Nu blir det level up.
Alltså vi kommer ha vissa förändringar. Och vi flaggade för dem i tidigare avsnitt. Och det är alltså att från och med när vi är tillbaka från jullovet. Den 12 januari. Så kommer vi tillbaka, och det är en torsdag. Jag bläddrar febrilt i min kalender bara för att se så jag säger rätt.
Ja, du säger det.
Det är vårt första avsnitt, och det kommer bli ett krimavsnitt som vanligt varje torsdag. Däremot så kommer veckans spaning försvinna. Stopp, få inte panik. Meta går ingenstans. Men om ni söker på Över min döda kropp i vanliga podcaster, Spotify eller vad ni nu lyssnar, så kommer ni bara hitta torsdagsavsnitten där.
Mm.
Veckans spaning med Ljungdahl, Jinghede och Broddare kommer endast att finnas i Podplay-appen eller på podplay.se.
Mm.
Och den kommer bara vara en måndag i månaden, och det kan ju kännas lite deppigt. Det första avsnittet är alltså den 16 januari, oavsett vad jag snurrat till det förut och sa någonting annat, men den 16 januari. Men det kommer bli längre, och det kommer bli mer meta. Meta kommer vara med live i spaningen. Hon kommer
kul.
Både liksom leverera den i inte så inspelat, utan kommer sitta med. Och sen kommer hon också, när vi har spanat klart, komma in igen, kanske ställa följdfrågor och ge sin syn på det här. För någonting vi har lärt oss är att ni vill få en större del av Metas, ska vi säga, rätt komplexa hjärnkontor.
Ja, det kan man säga. Så kan man
det kan man säga. Ja. Men den kommer så att säga bara finnas på podplay.se och i Podplay-appen.
Mm.
Men Krimpoddens krimpodd kommer bli... den kommer vara kvar som möjligt. Men vi kommer försöka levla ytterligare. Och vi har superintressanta intervjuer också planerade. Den första intervjun vi har, det är om omvändelse. Mm. Omvändelseförsök.
Mm.
Det här är ju varken ditt eller mitt expertområde.
Verkligen.
Därför har vi tagit
inte
in en expert. Men det blir jävligt intressant. Det är ju ett ovett av rang.
Ja, verkligen. Ja, det ser för
rövhattarna kommer vara kvar. Annas jätteviktiga lister kommer vara kvar. Vi ska ut på vägarna och köra livepods. Det kommer hända jättemycket roligt.
Mm. Och ni kommer hänga med.
Som vi ser fram emot.
Hela vägen.
Och vad fan säger vi mer nu på slutet på året?
Nej, jag tänker att Oliver kanske kan rulla in någon fin julsång här bara. Som vi kliver
ut. Kan han ta din julsång från förra jullajven?
Nej, det verkligen inte.
Så här, det här kommer ju sändas, vad är det? Det här kommer ju sändas torsdag den 22. Och ni ja. Som lyssnar på förmiddagen, ni kan ju faktiskt rulla in på Instagram på kvällen. Vi kommer ju köra en jul live på Instagram klockan, har vi sagt det?
19 klockslag? Tror jag va?
19. Mm. 19 den 22 så kör vi jul live på Instagram. Och sen tar vi ledigt.
Det kommer vi att göra. Mm. Och sen ses vi efter helgerna igen. Och tills dess så kommer vi försöka hålla er lite uppdaterade på Instagram. På Ljungdahl och Ginghede. Och såklart har vi kvar mejlen också. hej@ljungdahlochginghede.se.
Det är nu han rullar in någon härlig jultrudelutt va?
Jag tänker, är inte Ave Maria, passar inte det bra?
På flöjt.
Ja just.
Från oss alla till er alla, säger Anna.
En riktigt god jul.